Radioplay.
Den andra julsången jag sjunger på idag. Santa Claus is coming to town.
Okej. Det hade varit så perfekt om Sigrid hade börjat rakt upp på det gråta.
Jag tror att hon skulle stämma in.
Skrik.
Nej, hon älskar när jag sjunger.
Det är lätt för dig att säga.
He sees you when you're sleeping.
Hon har ingen möjlighet att framföra sin idolgörin åsikt.
Vi sjöng karaoke igår.
Oh my god, alltså I'm a true entertainer on the...
Ah, jävlar vad du kan komma. Vad sjöng du för något?
Mitt bästa nummer tror jag var Chiquitita med ABBA.
Chiquitita, you and I know.
Sjöng du med någon?
Lovisa.
Ja, det var starkt. Det var riktigt starkt.
Otroligt. Kan inte du och jag sjunga karaoke någon gång?
Jättegärna.
Bra.
Jättegärna.
Bra.
Vi var på ett nytt lite så här trendigare ställe än vad jag brukar vara på.
Det var det minst trendiga du någonsin har sagt. Jag var på en ny trendig karaokebar.
Ja, men det är en trendig karaokebar.
Nej, jag fattar. Det är bara det att...
Men jag saknade lite det så här bläddra i permen-grejen. För här kan man söka på alla låtar. När du och jag ska gå på K-karaoke, vi ska gå på riktigt sunkhak.
Själva, eller? Alltså vi har ett eget rum.
Ja.
Bara vi två.
Bara vi två. Kanske Sigrid. Nej.
Nej. Men vänta, hur mycket gillar hon när du sjunger igen? just det här är mord mot mord. Mm. Vi har a baby on board.
Vi får se hur länge, hur det går.
Ja, hon var på strålande humör innan. Men sen så fort vi skulle börja podda.
Mm. Hon är så jävla attention seeking.
Jag vet, hon är ingen murderino.
Nej.
Hur är läget? Jo, men det är bra. Du har varit på Möjpa.
Det har jag. En av mina bästa kompisar ska gifta sig, eller skulle gifta sig i april i år. Nu ska hon gifta sig i maj nästa år. Och vi var av lite olika anledningar tvungna. Vi skulle ju ha en Möjpa för henne också i mars som var. Men nu hade vi hennes Möjpa i helgen. För att den andra tärnan ska flytta om två dagar. Så vi var liksom tvungna att speeda upp processen lite. Men det var så kul. Vi hade så roligt.
Kan du ge en
topp grej på helgen? Eller?
Ja, exakt.
Ja, men det måste väl vara när vi åkte rullskridskor.
Rullskridskor.
Mest för att alla såg så jävla dumma i huvudet ut. Alltså alla var så...
Det var någon slags roller derby situation fast typ i en gympasal.
Alltså vi kontaktade en roller derby förening och frågade om de ville ha kurs med oss.
Ja, ah, det ville de.
Det ville de.
Absolut inte. Men ni dök upp ändå.
Så då hade de hyrt gympasalen på Norra Real. Kul, alltså för fan, man har glömt hur det luktar en gympasal.
Ja,
alltså.
För fan, är inte bra nu.
Vidrigt.
Alltså vet du vad, den bästa doften man kan få tag på där, och det säger mycket, det är typ sån Axe Africa. Det är det, alltså best case scenario.
Verkligen, och det här var
worst
inte det.
Case scenario.
Alltså det luktade så apa verkligen.
Vet du vad, en av de äckligaste dofterna som finns, sån gympa madrass.
Det var exakt det jag sa, jag bara minns det, hur luktade det här. Du kommer ihåg när man liksom tog ner dem och de välte ner, för då var det som att det var så här.
Och då kom det som en puff av, alltså åratal.
Så mycket svett.
Av svett och av ångest. Ah. Av typ att kanske så här, några typ sådana nykära typ hånglar på. Det är inte bra. Det är inte bra.
Men man blev också lite nostalgisk. För det var någon som sa så här, kommer du ihåg när man drog ut de här grejerna liksom de här, som gjorde, liksom skapade, alltså du vet, man kunde dra ut som så här träpinnar från väggen typ.
Ja.
Det var så en happening när det hände.
Och det var typ också så här, roligast som fanns. Gunga i ringar.
Det tyckte inte jag var så kul.
Vad tyckte du var kul?
Innebandy. Nej, men alltså, för att vi hittade innebandyklubben så vi började alltså spela innebandy på rullskridskor. Alltså, de tyckte typ vi var dumma i huvudet, de som hade roller derby. För att vi liksom...
Och hade de fel i sak?
Kanske inte. Men vet du vad jag blir sugen på nu? Och jag vet att du absolut inte kommer vilja vara med på det här.
Testa. Du vet också hur enormt jag svag jag är.
Jag är så sugen på att dra ihop ett gäng som spelar innebandy då och då.
Vet du vad?
Nej, men du kanske vill det här förresten. Du har ju varit lacrosse.
Landhockey. Lacrosse har du varit. Wow. Men ja, men vet du vad jag hellre skulle vilja göra?
Nej.
Alltså typ att man spelar så spökboll och så.
Ja, fett kul.
Men alltså, man kanske kan ha...
Man kanske kan göra både och.
Alltså det du vill ha, det man vill ha är väl egentligen typ så här gympalektion, förutom att typ
någon större
kommer ingen sån 30 år äldre man och ska tvinga en att typ dansa pardans.
Nej, eller typ att man inte är med massa killar som är så bra på en sport och sen så känner man sig själv att man är så här, jag skulle göra, alltså, jag tänker det här, vi är liksom, jag skulle göra det här med några tjejkompisar.
Ja.
Och sen så spelar man innebandy eller spökboll en timma. Sen så duschar man i den här äckliga omklädningsrummet. Och sen så går man och äter lunch typ och dricker vin. Kul ju.
Men gud.
Så härligt.
Det här är det mysigaste det någonsin. Mm. Vi gör det nu. Fuck den här podden.
Verkligen. Nej, men, och för först var det typ att jag bara, man kanske kan spela en gång i veckan. Och sen så att det är jättemycket.
Men man kanske kan göra en gång i månaden.
Exakt. Eller typ en gång varannan månad. Bara ha det, jag tror att det är någon slags återkommande.
Jag tror att det är jättejobbigt att spela innebandy en timma. Så man kanske ska ha två olika.
Ja.
Alltså, man kanske typ har spökboll som uppvärmning. Uppvärmningar,
ja.
Alltså, min mamma hade en elev här en veckan, förra veckan som... Prosit, Sigrid. Oj. som fastnade bakom en ribbstol.
Nej, men jag orkar inte.
Det kanske vi också skulle kunna...
Alltså hur liten är man om man fastnar bakom en ribbstol?
Inte tillräckligt liten tydligen.
Alltså min mest rörande historia är när min pappa hade börjat skolan. När de hade sagt så här, när hans fröken... Alltså min pappa började i skolan då, 1944 typ. Så hade hans fröken sagt så här... Då så ses vi alla efter lunchen och alla ska samlas vid sin ribbstol. Och sen så vågade min pappa inte gå till skolan på typ flera dagar. För att sen innan min farmor bara, varför vill du inte gå till skolan? Och han bara, jag har ingen egen ribbstol.
Kul om det var liksom så här, man måste med sig pemfack, miniräknare.
Och en ribbstol.
Och en ribbstol. Och sen var det en ribbstol på det. Härligt ju.
Mm.
Ja, men bra, jag kan tänka mig, japp.
Men det var kul.
Men jag kan tänka mig att vara med på det här, vill jag säga. Jag
anmäler mig.
Och vet du vad man gör sen?
Nej.
Efter lunchen och vinet?
Nej.
Karaoke.
Ja.
Ja.
Okej.
Okay. Fan, vet du vad? Snart ska vi ha Annas och Karins dag.
Ja. För det blev aldrig av när vi skulle ha det sist.
Men varför var det? Var det Sigrids fel, eller?
Antagligen.
Sigrid. God damn it. Men det ska vi ha.
Kul.
Bra.
Jag ser fram emot det.
Och den kanske avslutas med middag med våra pojkvänner.
Det kan ni göra. För att den blev inte heller av.
Oscars fel.
God damn.
Alltid är någon i din familj sickness. Som ska komma i vägen.
Verkligen. Vad är det ni vill? Vad tänkte jag på?
Har du sett något? Har du hört något?
Nej, jag har inte hört det. Jag måste börja sluta tipsa om saker som jag inte har. Liksom,
och det är ju risky.
Men verkligen. Jag kommer ändå sticka ut hakan med det här. För jag hörde i morse på Nyhetsmorgon att Hans Rosenfeldt har släppt en ny bok.
Ah.
Så att jag har liksom sökt upp den i min BookBeat-app och har den som lyssnande.
Oh, nice. Just det, vet du vad vi ska säga?
Nej.
Om det finns en möjlighet att vissa av er lyssnar på det här avsnittet när det är tisdag.
Just det.
Det känns lite speciellt, tycker jag. Det är för att vi har då ett samarbete med Podplay, som är en ny podcastplattform där man har en sajt och en app som man kan liksom lyssna igenom. Och om man skapar ett konto där som är gratis och loggar in, så kommer man kunna lyssna på våra avsnitt redan på tisdagar. Vilket ju
det är otroligt.
Vilken game changer. En hel dag tidigare. Så det vill jag bara säga.
Bra att du kom ihåg
det. Jag kom på det. Det var bra. Ska vi bara...
Vi kör bara.
Ja, nu gör vi. Novi Ligure är en stad i nordvästra Italien, en dryg timme med bil norrut från Genua.
Mm.
Rakt in i landet liksom. Eller rakt upp på i det berg, kanske. Jag vet inte. Den här staden är framförallt känd för sin chokladproduktion. Det finns två stycken stora chokladproducenter i stan. Den största gör den så kallade Novi-chokladen, vilket verkar vara lite mer som chokladkakor.
Mm.
Och den andra heter Pernigotti. Och där verkar det vara lite mer såna, ja, men kanske lite mer så praliner. Men liksom stor produktion, inte så
fin praliner.
Jag tror att de är fina och jag tror att det är fin och god choklad. Men det är inte det att de är liksom en liten, du vet vad jag menar.
Jag tycker inte om praliner. Jag vill ha ful choklad, Marabou, schweizernöt.
Ja, nej, men alltså all choklad man vill ha är ju sån som är typ i en adventskalender.
Ja, så jävla gott.
Det är, så jävla, det är ju knappt choklad.
Kommer du ihåg dem?
Det är bara lycka i bit.
Åh gud, nu blir jag sugen på godis.
Varför vill du säga? Kommer du ihåg?
Det fanns några små choklader som var typ... det var inte Kalle Anka på, men de var så små med seriefigurer på. Som att det blev så torr fast den var ändå asgod. Kommer du ihåg dem?
Vill du veta den konstigaste chokladen jag någonsin ätit?
Ja.
Min hamsters hamsterchoklad. Man var ju så jävla starved på godis när man var liten.
Verkligen.
Så bara var jag chips, min hamsterchips här. Och åt choklad varenda jävla dag som jag i och för sig gav henne. Tänkte jag så här, ja, de kallar ju det choklad. Kan det vara?
Jag åt hundchoklad.
Det var inte så olikt.
Alltså jag vet, jag har aldrig faktiskt tagit reda på vad det var i, för att jag typ inte vill veta det.
Vi kanske,
vi hoppar det.
Vi släpper det. Tror du hamster och hundchoklad är samma sak?
Säkert. Men vet du vad jag fick höra igår?
Nej.
Det här är faktiskt jävligt äckligt. En kompis till mig, hon hade tappat en bit choklad hemma hos en kompis när hon var liten. Tagit upp och stoppat i munnen och det var alltså kattbajs.
Okay. Det är också att de bara hade liksom en så avslappnad relation till kattens bajs.
Ja, jag vet. Så jävla äckligt. Okej, okay, förlåt. Fortsätt.
Okay, ja. På Pernigotti så jobbar en man som heter Francesco De Nardo. Han är någon slags chef. Han är också, det står att han är ingenjör, men också att han har lite så chefsposition. Jag vet inte riktigt. Men han jobbar i alla fall där. Han föddes 1956 i Maida, kanske man säger.
Mm.
M-A-I-D-A i södra Italien. Men nu bor han då alltså i Novi Ligure och är också gift med en kvinna som är född i den stan. Hon heter Susanna men kallas för Susie, och innan de gifte sig och hon då tar hans namn så heter hon Cassini i efternamn.
Mm-hmm.
3 år yngre än honom, så född den 15 september 1959. Tillsammans får de 2 barn. 1983 så får de en flicka som de döper till Erika.
Mm.
Och 1989 så får de en pojke som de döper till Gianluca.
Mm.
Och de bosätter sig i en villa på Via Dom Beniamino da Catra, nummer 12.
Det lät väldigt bra.
Tack snälla. Jag skulle säga att italienska är ett av de språken som jag ändå kan härma en dialekt i.
Bueno, nej.
Ciao.
Ciao bella.
Och det här ligger liksom i då, den här centrala Novi Ligure. Kvällen den 21 februari 2001 hörs ett skrik på gatan utanför familjens hus.
Mm.
Det är Erika som ropar på hjälp medan hon liksom så här, alltså hon går på gatan och ropar efter hjälp liksom från sina grannar i kläder som är helt så här blodfläckiga.
Mm-hmm.
Och när hon så här väl får kontakt med en granne berättar hon att någon har attackerat hennes mamma och hennes lillebror.
Okay.
Och ber dem liksom att så här ringa polisen. Det här är vad som har hänt liksom den här kvällen. Erika har då suttit i sitt rum på övervåningen och lyssnat på musik i lurar. Men hon har liksom avbrutits av att Gianluca har liksom skrikit.
Mm-hmm.
Och när hon har hört det så har hon gått ut på sitt rum. Och det är där uppe då. Kollat ner liksom för trappan. Och där har hon då sett sin mamma som attackeras av 2 män.
Men fy vad läskigt.
Och männen har liksom varsin kniv. Och attackerar henne med kniv då liksom. Och de trycker liksom ner Susie som så här kämpar emot som fan typ. Och knivhugger henne liksom om och om och om igen. Och Susie ropar till Erika bara så här, du måste springa härifrån, du måste skaffa hjälp. Så där. Och det är efter att hon har gjort det som Erika då springer ut genom garaget ut på gatan, och det är liksom då som hon uppmärksammas av grannarna. När polisen kommer till platsen så är de här gärningsmännen förstås, de har ju dragit liksom.
Mm.
Men scenen som de lämnar efter sig i den här villan är alltså fruktansvärd. För man hittar då Susie knivhuggen till döds i köket. Men man hittar också i ett badrum på övervåningen 12-åriga Gianluca knivhuggen han också. Och han är också död.
Mm. Och pappan, var är han?
Pappan är inte hemma. Mm. Och han ligger i badkaret men har också då liksom utsatts för, alltså dött av knivhugg liksom. Mm. Tillsammans har de mottagit 97 knivhugg. Oh. Så det är så fruktansvärt övervåld liksom. Alltså innan, som sagt, Francesco är inte hemma. Ja, antingen, det finns två olika, det står två olika saker på olika ställen. Antingen så jobbar han över, eller så är han och spelar fotboll.
Okej. Okay.
Och han har liksom inte hunnit hem innan det här typ börjar kablas ut på italienska nyheterna. Och det blir liksom början på en så här super, super intensiv mediebevakning av det här fallet. Mm-hmm. Och en grej som verkligen så gör att folk fascineras av det här fallet är att det här är en sån enormt vanlig italiensk familj.
Mm.
Alltså det är en pappa då som är så här, han är ingenjör, han liksom utbildar sig och han jobbar på den här fabriken då. Han har en bra, stabil karriär. Det är en mamma som är liksom homemaker.
Mm.
Hon är superdedikerad till sin familj och sina barn och liksom så där. De har två barn, en flicka och en pojke. Båda två är liksom så här välartade.
Mm. Det är håller på standard. Med någon,
alltså det är verkligen standard, exakt. Mm. De har ett bor i en villa i en vanlig italiensk stad. Alltså allting är verkligen så här super, men bilden av en vanlig familj tror jag. Det är så här, du vet, de bråkar med, Erika är 16 när det här händer och de bråkar till och med på liksom så här vanlig tonårssätt. Mm. Hon har någon pojkvän. Hon vill ha mer frihet. Mm. Hon blir arg på sin mamma. Alltså du vet så här.
Mm.
Det är liksom standard så himla mycket. Och nu har något helt, helt oförståeligt liksom hänt den här familjen i deras egna hem. Liksom.
Mm.
Jag tänker typ som, du gjorde ett fall här ganska nyss där det var liksom så här, en flicka som typ blir så hela bygdens
dotter.
Typ. Ja, exakt. Det här är liksom anyone's family på något sätt. En annan anledning till att den här händelsen får liksom så enormt mycket uppmärksamhet är för att det hänger ihop med liksom strömningar i landet under den här tiden. Italiensk media har rapporterat ganska mycket om inbrott som är utförda av invandrare.
Okay.
Och ofta från länder då öster om Italien, typ Balkanländerna ganska ofta. Och när Erika då ska beskriva de här två männen som hon har sett, för hon har ju sett dem liksom, så säger hon också då att, att hon bara så här, jag tror att de kom kanske från Albanien typ.
Jag tror att hon har något med det här att göra.
Tror du att hon har något fuffens?
Ja.
Något fuff. Vi återkommer.
Hon har något fuff.
Men det är liksom det hon säger, så att det här... Alltså hon säger att de har typ, hon tror att de har brutit sig in i huset för att för att begå ett inbrott helt enkelt.
Mm.
Men sen har de liksom träffat på, alltså stött på hennes familjemedlemmar.
Vilken tidpunkt på dygnet var det här?
Vid 21.
Okej. Okay. I don't buy it, Erika.
Okej. Okay. Och att de liksom har attackerat dem då för att de har sprungit på dem och att det är liksom Gianluca har råkat vara där helt enkelt. Och hon upprepar då hela tiden att så här, jag tror att de kommer från Albanien liksom. Polisen visar också henne så här, bilder på typ så här, men kända brottslingar inom området som skulle kunna passa in på den här bilden. Och hon pekar också ut en av dem, att hon bara, den här snubben, han var med liksom. Men när polisen plockar in honom så har han då superstarkt alibi.
Mm-hmm.
Så man måste liksom släppa honom. Men utredningen fortsätter liksom leta efter gärningsmännen i den typen av miljö. Den här utredningen går jättefort men blir ändå ganska stor typ.
Mm-hmm.
Så det är liksom jätteintensiva första dagar där typ. Och samtidigt så drar ju då liksom hela Italien igång sin goda rasism, inte hela Italien förstås, men det är liksom så här, det blir typ protester runt om i landet typ. Samtidigt då som man liksom pratar med henne och som sagt kollar på den här typen av brottslingar som har begått den här typen av brott tidigare och så vidare, så genomför man också en stor forensisk undersökning i huset.
Mm.
Det är jättemycket blod.
Mm.
Och det är mycket blod liksom utspritt runt om i huset.
Var är pappan nu då, i efterhand?
Alltså pappan har kommit hem och försöker väl tillsammans med sin dotter du vet,
bearbeta,
ja, hantera liksom bara att det här fruktansvärda har hänt dem liksom. Man kollar jättemycket på blodspår och det finns jättemycket blodspår runt om i huset liksom. Mm. Och du vet, mycket sånt staircase grejer.
Ja.
Det pekar åt det här hållet och så vidare. Och man hittar också lite andra konstiga grejer i det här huset som inte riktigt stämmer överens kanske med hur man tänker sig att den typen av brott som Erika har beskrivit bör hade gått till liksom.
Do tell.
För det första, inga tecken på inbrott, inga så här brytmärken, ingenting sånt. Ingenting verkar saknas i huset.
Nej.
Vilket jag tänker i och för sig att om man
det
har,
behöver inte betyda.
Nej, jag tycker inte heller det. För att man har varit så här, oj shit, vi har precis mördat två personer, vi får nog dra.
Mm.
Man plockar inte med sig TV:n, mikrovågsugnen. Konstigt.
Att det är det som du hade tagit. Det är bara att Marcus himla gärna vill ha en mikro.
Påminn mig om att aldrig bli inbrottstjuv. Han har en mikro nu.
Det var Marcus, när jag snott den här mikron åt dig.
Verkligen. Han vill ha en sån mikrovägg som man har på en arbetsplats.
Fy fan, min
och vem är jag
morgon
att förneka honom?
Verkligen.
Jag älskar honom så mycket. Inget som sagt, ingenting saknas. Inga grannar har hört någonting, varken inifrån eller utifrån huset, förrän man hör Erika skrika. Liksom.
Nej, också konstigt.
Och man har liksom inte heller sett någonting. Alltså ingenting konstigt har liksom skett. Typ sådär. Susie och Gianluca har dödats med knivar från köket. Men man hittar också vid Gianlucas kropp råttgift.
Uh-huh.
Och det finns också tecken på att man kan ha försökt dränka honom innan man har knivhuggit honom. Och det är ju då också ett, som sagt, ett enormt jävla övervåld typ. Det finns liksom ingen anledning att två random inbrottstjuvar skulle typ mörda två personer med typ 50 knivhugg vardera. Alltså det låter liksom, det stämmer väl inte, man tycker helt enkelt inte riktigt att det stämmer överens då. Så man börjar ifrågasätta Erikas historia.
Mm.
Och när man analyserar blodspåren inne i huset så blir man liksom ännu mer tveksam då. För att man ser på spåren att hennes historia inte riktigt stämmer överens. Och ett sätt man gör det, är att man kan se på, man ser hennes spår som leder då ut, alltså från när hon faktiskt, när hon drar ut och ropar på gatan liksom. Man kan liksom se att det, alltså att det finns blod, spår i blod som leder ut den vägen hon har sprungit. Men problemet är att man ser på dem att hon just inte har sprungit.
Ah, okay.
Man kan se att hon har gått. För de är liksom inte, de blir mer utdragna tror jag spåren när man springer. Men det är tydligt att hon liksom har gått.
Mm.
Det är lite konstigt. Kan man tycka.
Det är väldigt konstigt.
Ja. Nu dyker också a new person of interest upp i den här utredningen.
Hennes pojkvän.
Hennes pojkvän. Han heter Mauro Favaro, men kallas av någon outgrundlig anledning för Omar. Men jag tycker att det är så konstigt så att jag tänker mig att kalla honom för Mauro hela tiden. Men alltså, fallet är alltså han kallas för Omar överallt.
Vad sjukt.
Ja, jag vet inte varför. Och uppenbarligen tänker jag inte göra det.
Nej.
Jag vet inte. Ja. Mauro Favaro är ett år äldre än Erika. Han är alltså 17 år gammal. De har blivit extremt nära varandra under deras relation. Alltså det låter ju, det bör man ju bli under en relation.
Men de har blivit onaturligt nära varandra.
Men du vet, jag tror, det här är min egen, liksom, min egen tolkning av det här. De har blivit den typen av lätt ohälsosamma relationer som lätt uppstår i tonåren.
Ja.
Där man är så här, det är vi mot världen. Man bara, nej det är det inte.
Den värsta
det är ni
sorten
mot er tonårsångest som ni försöker låtsas som att ni kan reda ut åt varandra. Ja, men,
så bara, ni liksom kommer nog göra slut om några år ändå. Alltså jag är ledsen.
100%. Men nej men verkligen, verkligen.
Och they så probably ofta will.
Ja, verkligen, verkligen. Så att de är liksom så här. De har då, det har sagt, varit lite bråk i den här familjen i och med att alltså Erika har helt enkelt blivit liksom tonåring. Hon och Mauro verkar dra sig undan tillsammans ganska mycket. De röker lite weed. Ibland kanske de tar kokain.
Okay.
Polisen är väldigt tydliga med att de inte är narkomaner.
Mm.
De är mer recreational use för 16-åringar.
Mm.
Och Erikas betyg har också blivit allt sämre de senaste två åren innan det här händer.
Mm.
Och det är liksom en så här källa för bråk inom familjen. Men det här är inga det är inga stora, det är inga konstiga grejer att typ bråka om när man är i den åldern. Jag såg också en dokumentär om det här fallet och då var det också att de sa om den här Mauro. Alltså Susie är ju liksom, hon är väldigt, väldigt delaktig i sina barns liv på ganska många olika sätt. Mm. Och jag tror att det är också kanske därför som det blir extra jobbigt, extra bråkigt typ.
Mm.
Men Mauros mamma beskrivs som en person som de bara, hon hade inte så bra koll. Hon kunde låta dem vara en hel eftermiddag på hans rum. Man bara, okej. Det låter helt normalt.
Eller? Det låter verkligen helt normalt.
De är 16 och 17 år gamla.
Mm.
Så jag tyckte att det kändes, det var onödig mom-shaming.
Verkligen.
Av Mauro, vill jag bara säga. Mauros mamma. Ja, nu ska vi se. Polisen tycker som sagt att det är något weird med Erikas historia och bestämmer sig för att börja utreda det spåret liksom parallellt. Och återigen, vi är alltså en, två dagar efter att det hänt.
Ja, det går så fort.
Det är jättekort tid. Det enda problemet är att de har ju, de hittar liksom inget direkt motiv.
Nej.
För att hon ska ha mördat sin mamma.
Mm.
Alltså absolut, de har bråkat, men som sagt.
Det gör man ju.
Men framförallt så finns det ju inget motiv för varför hon skulle ha mördat sin lillebror.
Nej.
De har liksom en bra relation. De har alltid haft en bra relation. Typ att han så här, har skrivit någon sån skolarbete.
Nej, Victor, om sin stora.
Ja, och du vet att han bara, kiss mig. Ja, nej, det har han skrivit inte på.
Ella är
ragazza. Nej, det är också flickvän, det blir fel. Mm. Men att han är såhär, det är, hon är min bästa kompis typ. Mm. Och de har inte bråkat, så det finns liksom inget motiv liksom. Men det de gör är att de förhör Erika och Mauro tillsammans först. Men sen så, och då typ tror jag att det stämmer överens ganska bra liksom deras historia. Men sen så separerar de och tar dem, pratar med dem var för sig liksom. Och då börjar det liksom så här, det är små saker som krackelerar, så det inte riktigt stämmer överens liksom. Men polisen får sitt stora genombrott i den här undersökningen, utredningen, när de sammanför det här paret igen i ett liksom typ som väntrum.
Mm.
De två i ett rum mellan två förhör. De är bara så här, ah, men vi kommer prata mer med er snart. Tills vi ska göra det så får ni vara här.
Mm-hmm.
De har myggat upp hela rummet.
Gud, får man göra det?
De har kameror, alltså dolda mikrofoner, dolda kameror, allting.
Är det ens legal?
Jag vet inte. Jag vet inte. Uppenbarligen är det här.
Mm.
Men jag har också gjort andra fall tidigare. Jag gjorde ju det här, vad heter det, Jära-fallet i Italien. Och där buggar de ju också.
För det tror inte jag, tusen det tror inte jag man får göra i Sverige.
Nej, inte bara så rakt upp och ner. Det tror inte jag heller. Men det gör de i alla fall här.
Italien, vilket jäkla... What a country.
Verkligen. Jag lyssnar fortfarande på den här helt tokiga Berlusconi-podden.
Just det.
Den är jättebra. Mm. Och den heter Bunga Bunga.
Just det.
Mm. Så att de sitter i det här rummet då och börjar prata med varandra.
Mm.
Och de pratar på. Det står liksom väldigt, väldigt snabbt, super, super klart, att det är Erika och Mauro som har dödat Susie och Gianluca. Och de har gjort det tillsammans. Alltså de är så öppna med det här under det här samtalet som ändå sker på en polisstation.
Mm.
Alltså,
då hade man kanske försökt viska och prata lite i kod.
Ja, eller bara vänta lite grann. Alltså du vet så här, Erika visar typ, alltså hon typ gör, alltså hon målar upp en liten scen.
Mm-hmm.
Spelar upp en liten scen där hon knivhugger sin mamma och är så här, bara, jag högger den här och här och här och liksom,
gud vad
mimar knivhugg. Som en liten scen. De pratar typ igenom hela brottet.
Mm-hmm.
Alltså de bara, ja, och sen händer det här och sen händer det. Jag antar att det de gör är väl kanske att de jämför historier för förhöret med att de är så här, jag sa det här, vad sa du? Alltså sådär liksom. Men det som händer är att de typ rakt upp ner berättar exakt allting som har hänt liksom.
Vad sjukt.
Och det tillsammans då med en ordentlig forensisk undersökning, som sagt att man kollat mycket på de här blodspåren och så vidare, så har polisen landat i följande händelseförlopp. Vid 7:30 den 21 februari 2001, på kvällen alltså, kommer Susie och Gianluca hem och Gianluca har varit och spelat basket.
Mm-hmm.
Så han går upp på övervåningen för att om han ska duscha eller ta ett bad, men han ska liksom, han kommer direkt från träningen typ, så han går upp dit och samtidigt som han gör det så är Susie i köket och Erika kommer in där och de börjar då bråka. De bråkar om Erikas betyg som har liksom bara blivit sämre och sämre och sämre. De pratar också, bråkar också om att Susie tycker att hon har dåligt umgänge, att hon har hamnat i liksom dålig krets. Mm. Typ. Och sen plockar Erika upp en kniv och knivhugger sin mamma. Vad när hon gör det, då kommer Mauro Favaro.
Av en slump?
Nej. Han har gömt sig på en toalett.
Så har han planerat det?
Det är det här som är väldigt oklart. Vi kan prata mer om det sen. För att han är ju där. Och det första han gör är att han går rakt in, du vet, plockar också upp en kniv. Jag tror till och med att han redan har handskar på sig.
Fan vad sjukt.
Och tillsammans då så attackerar de liksom hennes mamma.
Fan.
I det här köket typ. De har varsin kniv. Och är båda två typ lika delaktiga i mordet. Åtminstone i själva utförandet liksom. Båda två genomför den här attacken. Erika, det här tyckte jag bara var en liten så fakta bit som jag bara tyckte, jag vet inte, jag tycker jag gjorde någonting. Erika höjer radion, alltså volymen på radion.
Usch.
För att man inte ska kunna höra någonting utåt. Och det kan man se för att det finns liksom hennes fingeravtryck i blod.
Nej.
På typ volymkontrollen på radion.
Åh, fy fan.
Ja, jag vet. Men det som händer är ju då att Gianluca hör ju att det är någonting som händer helt enkelt.
Mm.
Han kommer ner i köket. Och han ser ju typ lite grann så här det som Erika beskriver för polisen först att hon såg. Två personer attackerar hans mamma. Men när han liksom kommer ner och inser att
det är hans syster
och hennes pojkvän liksom. Och han verkar som att han liksom, att de gör ett utfall, någon av dem gör ett utfall mot honom redan i köket, för man hittar hans blod
där också.
Där också. Mm. Men sen springer han upp på övervåningen och låser in sig på toaletten eller om han vet liksom försöker gömma sig så där.
Råttgiftet då.
Ja. Det är det här, och jag tror att de har nog inte sagt någonting om det här, men det som är polisens teori är att alltså Erika, efter att de är har avslutat sin attack på Susie, så går de då till Gianluca och går in till honom i badrummet och försöker då tvinga honom först att
dricka, ja. Eller äta rått, ja.
Exakt.
Fy, vad läskigt.
Och när det inte funkar så försöker de då dränka honom i badkaret.
Mm.
Men han liksom så här kämpar så jävla mycket typ. Han verkar som att han biter Mauro så himla hårt. Att, alltså, så han biter liksom igenom så att man har, jag tror att man har hittat Mauros blod på liksom brottsplatsen också. Oj. För att han har bitit igenom huden typ. Så att han kämpar så jävla mycket och till slut då så släpper de, eller slutar de försöka dränka honom och knivhugger honom istället helt enkelt. Liksom. Och efter det så pratar de igenom sin historia. De hinner ändå fram till att diskutera vad de ska på sig på begravningen.
Fy.
Och börjar också då prata om vad de ska göra med Francesco, alltså Erikas pappa. Mm. För hon vill mörda honom också. Men Mauro säger att han är jättetrött. Han orkar inte det. De har ju verkligen varit så här, alltså du vet, det har ju varit som intensiva slagsmål typ. Alltså det har ju varit liksom ganska långa processer och väldigt, väldigt intensiva attacker typ.
Mm.
Så han är så här bara, ja, jag är ledsen, jag orkar inte rädda din pappa idag. Jag orkar verkligen inte det.
Fy fan.
Och de bara, ja men okej, vi struntar i det.
Mm.
Han går ut bakvägen strax innan 9. 10 minuter senare så sätter då Erika igång sin föreställning. Där hon ropar på hjälp från grannarna.
Usch.
På kvällen den 23 februari, alltså bara 2 dagar efter morden, häktas Erika och Mauro.
Mm.
Och efter det så börjar liksom deras... För, och så här är det fan alltid. Det går ju skitsnabbt, så börjar typ deras relation fallera.
Mm.
Alltså att de håller på att vända sig mot varandra. Varje gång man hör om sån här historia så är det, så är det alltid så. Att de är så här, de är typ beredda att mörda för varandra tills de faktiskt har mördat för varandra. Mm. Alltså det, då är det liksom...
Ja.
Så att de, polisen upptäcker först att Erika har försökt kontakta Mauro i häktet för att de ska kunna prata ihop sig. Så då flyttar man henne till ett annat fängelse. Mm. Och efter det så börjar de liksom så här skylla på varandra. Och förminska sin egen roll i det här dubbelmordet. Man genomför rättspsykiatriska undersökningar på båda två. Det visar att ingen av dem lider av liksom en svår psykisk störning. Men Mauro har drag av dependent personality disorder, som på svenska verkar heta osjälvständig personlighetsstörning.
Mm.
Och så han har det. Och Erika har drag av narcissistisk personlighetsstörning.
Mm.
Så du fattar ju att det här i kombination, inte ultimat.
Nej.
Francesco, alltså Francesco Denardo som är då Erikas pappa,
mm.
står vid sin syster, eller sin dotters sida hela tiden.
Är det sant?
Först så tror han då på hennes initiala historia där att hon har med inbrottstjuvarna. Sen är han övertygad om att det bara är Mauro som har gjort det här brottet. Men även sen när han faktiskt accepterar att
för hon erkänner.
Ja, exakt. Mm. De erkänner att de har varit där. Men hon skyller ifrån sig på Mauro. Och tvärtom då. Liksom. Men även sen när han liksom tvingas typ acceptera det eller inse att hans dotter har mördat hans fru och hans son, så kommer han liksom ändå typ stand by her side.
Shit.
Vilket jag på ett sätt kan förstå.
Ja.
För att det är den enda familjen man har kvar.
Mm.
Och att man är så här, det är ändå ens barn.
Mm.
För även fast de har begått ett fruktansvärt mord, två stycken, som har påverkat den på ett otroligt fruktansvärt sätt, så är det ändå ens barn. Typ.
Mm. Väldigt svårt alltså.
Ja, nej men verkligen. Låt oss hoppas. Sigrid?
Alltså, jag satt precis och tänkte på det.
Mm.
Tänk om Sigrid.
Möjligtvis är det ju att folk runt omkring henne där sötdöden. Okay, men
Karin
så...
raggar på dig.
Mm, nej, problematiskt. Som kompis. Som cool aunt.
Mm.
Ja, han ser i alla fall till att Erika får typ så här jättebra försvarsadvokater och sådär. Och för båda två så trycker försvarsadvokaterna på att de har lidit av psykisk ohälsa.
Mm.
Och även försöker liksom att det är den andra som är ledande. Sådär. Men de bedöms då tillräckliga och det faktum att Mauro då har gömt sig i huset tyder ju på att mordet var planerat.
Planerat, ja.
Mm. Samtidigt så var de bara 16 och 17 när de gjorde det här. Alltså de är så jävla små.
Så liksom. Små.
Så att det påverkar då strafflängden. Rättegångarna genomförs från december 2001 till någon gång 2003 under typ två års tid med liksom ständig överklagan och sånt klart. Och till slut så står det då klart att Erika Denardo döms till 16 års fängelse och Mauro Favaro till 14 års fängelse.
Så de har precis kommit ut typ?
Nej, det har tagit sen. De sitter, så har inte suttit hela tiden.
Nej,
men så Mauro kommer ut 2010.
Okej. Okay.
Han bosatt sig någonstans i Toscana. Han verkar ha varit liksom så här, men typ ganska exemplarisk. Han har good behavior och sådär. Han bosatt sig någonstans i Toscana sagt, och blir bartender.
Mm.
Året efter så kommer Erika ut och hon har då pluggat filosofi och har typ tagit någon examen under tiden i fängelset. Hon har bland annat jobbat i en musikaffär.
Mm.
Jag vet att hon har senaste nyheten om henne som är från typ förra året, för typ ett år sedan, det är att hon har gift sig liksom.
Okay.
Och hon är ju då, nu ska vi se, hon var född 84.
83.
Han 83, hon 84 tror jag.
Okay.
Så jag kan ha mycket väl ha sagt fel.
Okay.
Så att hon är ju 36.
Mm. Shit, vad sjukt.
De verkar inte som att de har haft någon kontakt alls. Och typ att så här, Mauro sa redan, jag antar att det är under, liksom, under förhandlingarna om huruvida han skulle släppas ut eller inte, att han är så här, jag vill inte ha någonting med henne att göra.
Nej.
Bara sådär. Och det verkar inte som att de har det. Erika är fortsatt supernära med sin pappa.
Mm.
Han har gift om sig. Jag tror att hon har, efter hon kom ut från fängelse så flyttade hon in med honom och hans nya fru. Och jag vet om att han säger att han har liksom förlåtit sin dotter.
Och motivet är bara att hon var arg på sin mamma typ? Eller?
Alltså, det här är det som är sjukt med det här fallet.
Mm.
Att det är ju det som inte är fastställt.
Nej.
Det finns typ inte ett motiv. Alltså, förstår du?
Nej, jag förstår.
Och det, liksom det är helt galet.
Men det är
de var heller inte, de är liksom så här drogtestade. Det finns ingen så här att de har liksom, inte för att jag tror att man, det är inte supervanligt att man typ tar röker på direkt.
Nej.
Men liksom så här, det finns ingenting sånt. Som sagt, de är tillräckliga på alla sätt. Det är så jävla konstigt.
För det är det som gör, alltså det, jag förstår vad du menar, så här, ja, man kan förstå att pappan typ stod kvar vid sin dotters sida, men det känns så läskigt när man typ inte har fått något motiv, utan att det bara är som så här, typ att man mördade för att det typ...
För att man ville det.
För att man ville.
Och hon har också... Hon hade också en ganska lång period att hon typ fortsatte skylla på Mauro.
Mm.
Men nu verkar det som, jag läste en intervju med en präst som hon hade träffat på i fängelset.
Mm.
Och att hon typ har gjort... För det är ju också det som är grejen när man är 16 år gammal. Man kommer inte från a life of crime direkt. Det kanske är... Eller jag tror ju på rehabilitering i allmänhet såklart. Mm. Liksom, och att det kanske framförallt i det här fallet också handlar om att de två råkar träffa varandra.
Ja. Men det är ju måste, det är något som uppstår uppenbarligen mellan två personer när sånt där händer.
Det är så läskigt.
Det är skitläskigt.
Jag vet att Francesco, åtminstone under en period, han verkar som att han verkligen försökte bara så här, behålla sitt normala liv.
Mm.
Alltså bodde kvar i huset.
Oh, gud.
Trots att så här, dottern är i fängelse och det här fruktansvärda har hänt döttar, där. Liksom. Jobbade också kvar på chokladfabriken.
Perfekt.
Ja.
Det är inte ett jobb man ger upp i första taget.
Nej, dagen. Verkligen, verkligen sant. Chokladingenjör.
Mm.
Jag har sett ett avsnitt av Evil Up Close som heter The Teenage Killers.
Mm.
Jag har läst en bra artikel av Irish Times av alla, jag vet inte, ja, som har rubriken Are Teenagers... Just det, det är typo i rubriken.
Uh-huh.
Det står så här, Are Teenagers Erica and Born Killers? Så att de har glömt hans namn.
Nej.
Jag läste en La Repubblica-artikel med rubriken Ora il padre ha capito che Erica è colpevole. Mm. Den är skriven bara 2 månader efter det här har hänt och handlar just om så här, att han har varit tvungen, att pappan har, hennes pappa har varit tvungen att inse att så här, min dotter har gjort det här. Ja. Liksom. Och typ att han är ganska mycket så, du vet, så stiff upper lip, keep calm and carry on person verkar som liksom. Jag har också läst en artikel på i Il Messaggero. Vill höra, nu kommer det riktigt starkt.
Mm.
Erica Di Nardo sposata e laureata. La nuova vita e lo scandalo silenzioso a Novi Ligure. Som är från förra året då och är typ så här, hon har tagit examen och gift sig. Mm. Det finns liksom typ paparazzi-bilder på henne från nu.
Mm.
För att hon i det här fallet blev så jävla jävla stort. Mm. Och det blev också jättemycket fokus på just henne.
Mm.
Som en sån farlig, förtappad tonårsflicka.
Typ. Mm, jag fattar.
Jo, så Wikipedia förstås.
Mm. Tack så mycket. Tack, det var hemskt.
Ja, det var verkligen jättehemskt.
Som du vet så har ju jag typ alltid på tvn hemma.
Yep.
Och en kanal som går varm här hemma är ju nu Investigative Discovery-kanalen.
Yep. Yep.
Och det finns verkligen högt och lågt där. Mm-hmm. Och häromdagen så...
Mycket reenactments, va?
Så otroligt. Alltid det. Alltid reenactments. Och häromdagen satt jag ammade och så bara, du vet, den stod på. Så var det ett program som heter Blood Relatives. Så därifrån har jag fått dagens fall. Och en sak som jag tänkt på när jag kollat på den här kanalen är att det typ är en och samma voiceover. Och det låter som den berättarrösten i Desperate Housewives. Så det är som att alla brott typ utspelar sig på Wisteria Lane. Men det gör inte det här fallet.
Nej. Det känns också som för den som jag lyssnade på, den här Evil Up Close, eller kollade på.
Det går också där på en.
Ja, det är det. För där är den här brittiska rösten.
Mm.
Det finns en sån klassisk brittisk manlig crime-berättarröst också. Som man bara, du vet att han kanske typ gör så, the crimes that shook Britain.
Ja, nej okej, okay, det kanske inte går förresten. Det kanske bara är amerikanska program. Ja. Okej. Okay. Familjen Santa Guida bor i Evergreen i Colorado. Mamman och pappan, som heter Richard och Helen, är läkare. Och pappan var läkare som sagt, och han arbetade med alternativmedicin. Och han
till
är typ
så här, extent.
Nej, men han typ mycket marijuana, och han är så här, ja, liksom typ, alltså, jag vet inte om det är örtmediciner, men han liksom testar olika grejer och han är så här, framtiden finns inom alternativ medicin.
Yeah.
Och Helen som då också var läkare, hon arbetade på ett apotek som jag förstår det.
Gud.
Men som läkare.
Jobbigt inom familjen.
Verkligen.
Den ena from nature.
Verkligen.
Den andra from the läkare. Pharmacy.
Ja, jag vet inte. Flummigt. Men de har 3 adoptivbarn.
Mm.
Zachariah, han kallas för Zach.
Ja.
Rebecca som kallas för Becca och Elizabeth som kallas för Libby. Och de här 3 adoptivbarnen har adopterats från familjer som typ har haft det tufft. Så de verkar ha kommit till familjen Santa Guida när de typ inte har varit liksom spädisar utan typ lite större. Och till exempel Libby då verkar typ ha haft någon slags kontakt med sin biologiska mamma. Och de andra barnen vet jag inte. Men så att ja, de liksom har varit där sedan att de var små barn men inte bebisar.
Nej.
Helen, hon beskrivs som en så här matriark som vet, håller ihop familjen och som du vet så här, är ja, en
stark
och väldigt närvarande mamma.
Typ. Yeah.
Så Zach, han var då mitten barnet. Han var vid det här tillfället där vi är nu, vilket är 2010, var han 18 år gammal och han var typ så här en väldigt storvuxen, snäll, lite tyst kille som beskrivs som typ en ensam varg. Han beskrevs som en av en granne som the gentle giant. Det är väldigt roligt när jag läste igenom mitt manus så hade jag skrivit han beskrevs som the gentle lion för att jag tänkte på du vet Sebastian. Nej, det är hästen förresten. Vad heter han? The friendly lion. Nej, okej. Han beskrivs i alla fall som gentle giant, yeah. Inte the gentle lion. Han älskar att laga mat. Han har lidit av depression och ångest och har ADHD och har genom åren ätit så här väldigt alltså han har medicinerat. För det här liksom, väldigt mycket. Och det är hans mamma som har både diagnostiserat och typ medicinerat honom. Helen, precis. Han har, när han har 1 år kvar till sin examen så hoppar han av skolan och vill istället fokusera på att bli kock. Becca då, som var den yngsta systern, hon är 2010 16 år gammal. Hon är alltså 2 år yngre än Zach. Hon beskrivs som en old soul. Hon älskar poesi och är älskar poesi, hon älskar att läsa, hon älskar djur och hon är så mycket mer utåtriktad än Zach. Hon ser också upp jättemycket till sin stora syster Libby.
Mm.
Och Libby är då äldst och hon är 2004, 24 år gammal och hon beskrivs som en free spirit och det här är så sjukt töntigt men det här är alltså citat från Blood Relatives.
Yep.
She dances to her own drum.
Ugh.
Jag ska scrolla lite.
Goals.
verkligen. Hon är intresserad av konst och hon är så snygg och trevlig och snäll mot alla som hon möter. Och hon jobbar tillsammans med pappan, Rick. Så hon jobbar också med att sälja medical marijuana. Libby har en pojkvän som heter Gregory och han är typ a farmhand. För de här familjen verkar bo på någon slags, alltså de är ju inte bönder. Men de
kanske bor på någon,
de bor på någon slags gård liksom. Den här Gregory då, han är en riktigt tuffing typ. Och Libby har någon gång sagt att hon är attracted to bad boys. Och den här Gregory är typ, han är så här tatuerad, spännande, tuffing typ. Som jobbar med, alltså han är typ gårdskar liksom.
Yeah.
Familjen tycker inte om Gregory. Och,
men de har ändå honom anställd.
Men jag vet inte om han jobbar där eller om han är, nej precis, jag vet inte om han jobbar där eller om han är bara i farmhand någonstans.
Fattar.
För det här verkar vara typ så här,
det är ändå lantligt område.
Exakt. Ja, de har jättesvårt för honom och pappan framförallt tror jag, men kanske mamman också, de är helt övertygade om att Gregory utnyttjar Libby för sex. Man bara, hon är ju, ja det kan man väl bli för sig hur gammal man än är, men de kanske gillar inte honom.
Hon kanske
bara
också vill ha sex.
Exakt, för hon, det här stör jag mig lite på. Men hon beskrivs som en väldigt sexuell person. För att hon typ har porr hemma och sånt där.
Ja, hon är... Ja.
Hon är...
Hon vill ha sex.
Hon vill ha sex.
Ja. Timmars arbete.
Vad sa du?
Sex timmars arbetsdag. Nej.
Jo. Så att Rick har vid något tillfälle typ så här tappat det och varit så här, du måste göra slut med den här Gregory. He's not good for you. Men hon typ skiter i vad familjen tycker om hennes kille liksom. Men så okej. Den 8 april 2010 ringer Becca till sin pappa 22:30 på kvällen. Han är på jobbet och eftersom han jobbar tillsammans med Libby så, och Libby, eller så här, hon undrar när Libby ska komma hem. För hon är inte hemma. Hon bor fortfarande hemma fast hon är 24 år.
Mm.
Så hon ringer till pappan då som jobbar med Libby och är så här, vet du när hon kommer? Och då är han typ så här, nej men hon har inte varit på jobbet idag. Så då bor hon så här, okej, men då kanske hon har kommit hem. Bara att hon inte har hört det. För att Libby bor, som jag förstår det, typ i källaren. Eller du vet, hon har lite, eget.
Ja, att hon har det. Jag tänker att det är ganska lätt att man bor kvar hemma.
När det är, man bor på en sån stor.
Ja, exakt. Att man har typ sitt egna space ändå. Liksom.
Exakt. Så hon börjar leta efter Libby. Och kort efter det här telefonsamtalet så kallas polisen till familjens hus på Hilltop Drive. Och när de kommer på uppfarten så möts de av Becca.
Mm.
Och hon är helt skakad och upprörd och visar poliserna ner i källaren. För att där, eller när de kommer in där, så det första de möts av är då att Libby ligger på botten av en trappa där. Helt livlöst.
Oj.
Så Becca har hittat henne liksom jättekort innan, och när hon har hittat henne så har hon typ varit helt lila i ansiktet, men typ ändå verkar typ vara vid liv. Men när polisen kommer fram så andas hon inte längre. Och vid första anblicket typ att hon verkar typ ha ramlat ner för trappan.
Just det.
Men det som är konstigt är att hon har uppknäppta byxor och lite så nedhasade byxor, som man så ser hennes trosor. Hon ligger lite konstigt, och vid närmre anblick så ser man att hon har också, alltså, ligatyrmärken runt halsen. Så hon har blivit strypt. Så att man liksom direkt bara, okej, det här är inte en olycka.
Nej.
Så polisen heter stänger av huset som en brottsplats, och de måste ju så här undersöka allting. Det de tycker är konstigt är typ att hela huset är alltså a mess. Det är typ skitstökigt överallt i hela huset. Men ja, så de vet, börjar systematiskt undersöka kroppen och huset. Och Libbys byxor är ju uppknäppta, och så de bara, kan det ha varit, finns det ett sexuellt motiv bakom det här mordet? Och när polisen undersöker Libbys kropp lite närmare så ser de att de också har någon slags, att hon har någon slags vätska på sin mage som de då tror är sperma. Så att de skickar den här sperman på testning. Och likstilheten har också satt in. Så att de är typ så här, hon måste i alla fall ha varit död i några timmar.
Men hennes syster trodde att hon var levde.
Ja, men det kan hon ju inte ha gjort.
Nej, utan det måste bara vara att hon trodde det.
Ja,
yep.
För att, precis. Precis.
Yeah.
Så att de börjar så här, vad kan ha hänt? Så börjar de så här, är det någon som har smitit in i huset? Är det någon som har haft span på Libby och typ visste att hon var ensam, eller vet, var i källaren själv där? Är det Gregory? Du vet, vad kan ha hänt? Polisen tänker så här, det kan ju verkligen vara pojkvännen. Det är ju alltid pojkvännen som gjort det. Så de ger sig iväg för att leta efter Gregory.
Yep.
När pappa Rick kommer hem då, för att han, de ringer ju hem honom, och liksom Libby har dött. Så här chockartat samtal. Han är typ helt galen när han kommer hem. Han är typ inte så ledsen, utan han är arg. Och är så här, han kräver att få se sin dotters kropp. Och du vet, han är typ så här, varför ringde ni inte mig först? Varför ringde ni polisen? Du vet, alla bara, tycker bara att han...
För att det är det man ska göra, dad. Ja,
alla tycker han reagerar så sjukt konstigt. Men så man börjar ju då, samtidigt som man letar efter Gregory så förhör man också alla familjemedlemmar, för att alla har ju varit hemma i huset förutom pappan.
Det är så jävla läskigt.
Det är skitläskigt
att det har, alltså hon har
blivit mördad liksom i samma hus. Så Helen berättar att hon har varit på jobbet mellan 6 på morgonen och 8 på kvällen. Och när hon kommer hem så har hon ätit middag tillsammans med Becca. Och det är Zack som har lagat maten till dem.
Vilken jävla arbetsdag.
Ja.
6 på morgonen till 8 på kvällen.
Ja. Eller om jag har slängt om siffrorna.
8 på morgonen till 6 på kvällen.
Låter mer
rimligt. Rimligare.
Så var det också.
Vet du vad, hon kanske jobbar jätte... Hon kanske dubbla pass.
Men hon kanske typ... tog sig en löprunda innan, så alltså hon kanske varit hemifrån.
Fattar. Ja.
Eller så har han varit på jobb.
Vi, ja. Hon har varit borta länge i alla fall, helt enkelt.
Ja.
Sen har hon kommit hem.
Så har hon ätit middag med sin dotter och sin son. Och ja. Det är Zack som har lagat maten.
Vad tror du Zack lagar för mat?
En sallad.
Var är det?
Ja.
Ja.
Innan hon har gått och lagt sig så har hon typ så tittat in till Zack i hans rum och sett att han låg där och sov typ. Och hon var så här, god natt. Du vet, jag hade tänkt typ natta honom. Och så här, eller natta honom, han var ju 18. Men, och hon bara så här, jag har verkligen ingen aning om vem som kan ha velat mörda henne. Jag förstår ingenting. Zack berättar att han har varit hemma hela dagen. Han har sedan då lagat mat till sin mamma och sin syster på kvällen. Och polisen tycker typ att han verkar lite konstig under förhören, men de är typ så här, kan du tänka dig att lämna DNA-prov bara så att vi kan utesluta dig liksom, ja. Som misstänkt. Och då är det typ att han bara, ja, hur ska ni ta det provet och så här. De bara, men vi gör bara en sån munsvabbning i, och så han bara, ja, men det kan ni ju få göra liksom. Så de munsvabbar honom och så skickar de iväg det DNA-testet liksom bara för att matcha så att de kan utesluta hennes brorsa typ.
Ja.
Becca, lilla systern då, berättar att hon har varit i skolan på dagen och att hon och Libby hade bestämt att de skulle kolla på en true crime-dokumentär på kvällen. För hon älskar true crime.
Mm.
Så hon väntar på Libby på kvällen och när hon aldrig dyker upp så ringer hon till sin pappa då för att kolla typ så här, för att hon kände sig väl typ lite stood up av hennes syster.
Och det är då samma kväll som de andra äter sallad. Eller som hon också äter sallad.
Som hon också äter sallad.
Just det. Mm. Ja, men bra.
Pappa Rick har ju då varit på sitt jobb och han berättade i förhöret att han och Libby har typ varit vänner, alltså vet, de har en jättebra pappa-dotter-relation och enligt honom är den relationen mycket bättre än den som Libby har med sin mamma Helen. Och när polisen är typ så här, vi måste veta, varför reagerade du så konstigt typ, så här, din dotter hade precis dött, det är klart att de ringer typ till 911. Och då är han typ så här, nej men jag har Mariana hemma som jag inte får ha hemma och jag blev typ upprörd över att så här, jag kan ju åka dit om ni hittar det här typ.
Okay.
Mm, det visar sig också typ att du vet när de bara, får vi se din licens för att sälja medical marijuana och då är det, han kan inte hitta den så att de typ så här, de bara okej, det här är skumt typ, är det någonting konstigt med han och Libbys affärer? Alltså marijuana business. Och när polisen är typ så här, kan du tänka dig att lämna ett DNA-prov? Så är det typ att han bara, nej, jag tänker inte lämna DNA-prov. Bara så här, det är helt absurt att ni ens ber mig om det. Det är självklart att det är Gregory som har gjort det här. Typ, jag vill att ni tittar närmare på honom, ni får absolut inte ta på det. Typ så här. Och polisen,
det är konstigt.
Det är konstigt.
Alltså att inte göra allting för att bara säga ja, det är helt absurt att ni misstänker mig, men självklart kommer jag göra allting för att ni ska kunna avskriva folk snabbare så ni hittar gärningsmannen snabbare.
Exakt, yeah. Det är ju det normala att göra. Och polisen letar ju redan efter Gregory. Så de är bara så här, ja ja, Rick, we're on it. Men de tycker också att så här, det är någonting konstigt med den här familjen. Det är liksom, de kan typ inte riktigt så här. Men det är någonting som inte riktigt stämmer. Men så till slut så hittar polisen Gregory. Och de kan typ direkt utesluta honom. Det, han är inte den skyldiga. Han har ett supervattentätt alibi. För att han har suttit häktad för stöld. Så han har alltså varit i häktet den kvällen hon har blivit mördad.
Så smart att ha det alibit.
Alltså så smart. Så skäl mer.
Och fast mer.
Ja.
Ja.
Så han har suttit inne eller han har suttit häktad
när det här har hänt.
Ja, och typ vet, så här, 2 dagar in. Alltså det är så helt uppenbart. Han har absolut inte haft någon chans att mörda henne. Och så för säkerhets skull så testar de hans DNA mot det som de har hittat på hennes kropp. Och det är ju inte hans.
Jag kommer tänka på att det var...
Så han då utesluts som misstänks. Och då är polisen bara så här. Okej, det är typ... Det är inte han. Det är inte så troligt att någon har åkt upp. Du vet, de bor liksom off. Mm. Det är inte någon som bara så här droppat in. Typ, för Zack berättade typ så här... att dörren var olåst typ så här, ofta. Så att han bara, det är ofta det är klart att någon kan ha kommit in, vi låser typ aldrig vår dörr. Men polisen är ändå på så här, det är inte så troligt.
Det är inget ställe man bara råkar dra förbi liksom.
Nej. Becka har berättat för polisen att Libby hade en flaska Jäger i hennes rum. Den har tidigare i veckan försvunnit. Och Libby har typ varit så här, vad fan är min Jägerflaska? Uh-huh. Vem har tagit den? Och föräldrarna är typ så här, vi har inte tagit den. Vi dricker inte Jägermeister. Och Becka har inte tagit den heller. Liksom, så här, de bara, polisen bara, det är klart att det inte är hon som har tagit den. För då hade inte hon typ,
tagit upp den.
Tagit upp den. Så de tänker då så här, det måste ha varit Zack som har snott den här spritflaskan.
Yep.
Så de börjar typ fråga honom, så här, är det du som har tagit den här flaskan? Och han bara, nej, jag dricker ingenting. Det är inte jag som har tagit den. Och så är de bara så här, men är du säker? Det är vem annars skulle ha tagit den? Det är inte dina föräldrar som har tagit den. Och det är inte Becka som har tagit den.
Nej.
Det måste vara du. Och då är det typ att han bara, okej, det var jag som tog den. Och då är det typ att de ser som ett litet så här window. Att de bara, okej, han har ljugit om det här att han inte dricker tidigare.
Yep.
Kan han ha ljugit om någonting mer? Så då är det typ att de bara, säkert, kom igen. Du vet någonting om vem som har mördat henne. Han bara, nej, jag vet ingenting. Jag har ingen aning. Typ så här. De bara, men typ... Berätt, du måste liksom så här, vad var din relation till Libby typ så här? Vi vet att du har varit inne i hennes rum, varför var det? Och då är han typ så här, ja, men jag brukade vara inne i hennes rum, men det var bara för att typ titta på grejer, du vet. Och då är det typ polisen bara så här, var du intresserad av din syster på något annat sätt än som din syster bara? Och han bara, nej, jag har inte gjort någonting typ så här. Det var inte jag. Jag förstår inte vad ni menar. Så då är typ så här polisen bara, okej, du säger att du inte är skyldig. Men om du är skyldig så är det en tidsfråga innan vi får reda på det. Because we got DNA.
Men gud, just ja.
Så då bryter han ihop och erkänner vad han har gjort. Han har mördat sin syster Libby.
Men varför gav han dem din DNA-prov från början?
Jag vet inte. Han är väl liksom bara... Tänker inte klart.
Nej.
Polisen, eller han berättar då att den kvällen som han har mördat Libby,
yeah,
så har han smygit sig in på hennes rum. Han ska,
och det är någonting han har sagt att han typ gör
ibland. Ja. Mm. Och han säger att han ska låna några filmer. Och jag tror att det här är porrfilmer. Och Libby kommer då på honom. Så hon typ kommer in, skriker åt honom och bara, vad fan gör du här inne? Och vad gör du med de filmerna? Lämna, alltså vet, så här, vad fan gör du? Och han blir typ då så rädd när hon skriker åt honom. Så att han tappar filmerna och då böjer hon sig fram för att ta upp dem. Och då är det någonting som bara klickar i hans hjärna. Så att han, när hon böjer sig fram så slår han henne.
Med flaskan?
Nej, bara liksom
okay.
Bunk med handen typ.
Oj.
Och sen så då bara faller ju hon. Och då stryper han henne och sen så då utför han sexuella övergrepp på henne. Efter att han har mördat henne så går han och lägger sig och sover.
Men vad i hela?
Mm.
För det var väl inte en människa som hade någon liksom historia av typ att vara våldsam?
Nej, alltså. Ingenting. Så han grips för mordet på sin syster då såklart och erkänner sig direkt skyldig.
Yeah.
Zack tar en plea deal och han döms till 75 år i fängelse. Tydligen så visar han inte liksom särskilt mycket ånger alls, men enligt hans pappa så är det för att han har haft så här problem med att uttrycka känslor och det beror på hans liksom kombination av diagnoser och typ hans ganska liksom kraftiga medicinering och sådär. Det är då pappans uppfattning i alla fall. Alla är då i total chock för att han var ju så här en snäll, harmlös person och du vet, så här, familjen är ju helt förstörd.
Yep.
Och pappan sa den dagen som domen föll As the father of both the victim and the perpetrator, I'm obviously in a unique position. On that day, we both lost two kids. The impact on our family is profound. Libby was the most affected, but all of our lives will never be the same. För det är just det här, vad gör man när ens barn har gjort någonting så fruktansvärt?
Men det är alltså, och det är typ den grejen som är så här, varför jag tror på Burke-teorin i JonBenet Ramsey-fallet. Att Burke gjorde det och sen var de så här, vi kan inte förlora två barn. Nej. Så att nu kommer vi behöva täcka upp för det här. Men gud, det är typ som att vi har, det var lite tema här nu också. Eller?
Verkligen, vi så synkade.
Jag vet, jag verkligen det.
Så jag har då sett dokumentären Blood Relatives, Home Sweet Homicide. Jag har läst en artikel, eller typ ett inlägg på en sida som heter My Death Space. Och så har jag läst en artikel som heter Details Emerge in the Death of Evergreen Woman, Brother held as Suspect av Kieran Nichols. Nicholson på Denver Post. Och sen är det Zachariah Thomas Santagida, Mile High Murder Number 82, Man Arrested in the Murder of His 24-Year-Old Sister in Evergreen av Michael Roberts på Westworld. Och sen Santagida Sentenced to 75 Years in Sister's Death av Vicky Gitts på Canyon Courier.
Gud vad sorgligt.
Ja, väldigt sorgligt.
Jag trodde verkligen var något fuffens med pappan där.
Ja, man trodde ju det, jag trodde också det.
Ja.
Det var twists and turns in this documentary.
Verkligen. And also in this podcast.
Yes.
Tack snälla du.
Tack själv. Tack för att du också har hjälpt mig att vagga Sigge här nu. Hon verkar vara bra.
Men jag har ju sådana bra barnabärarhäften.
Verkligen. De är alltså, riktigt fina.
Hon sitter som en soffa på mig.
Tack för att ni har lyssnat den här veckan också.
Ja, tack underbart.
Gå med i vår härliga Facebookgrupp. Kolla vår härliga merch på podstore.se.
Yep.
Önska falla av oss på Instagram där du heter @KarinLonder och jag heter @SandellAnna.
Och kom ihåg som sagt att om ni vill lyssna på podden en dag tidigare så blir ni medlemmar på Podplay.
Bra, vi hörs.
Det gör vi, hej!